When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, välkomna till Statsvetarpodden. Vi sänder från Dagens Industris allt hetare tält här i Almedalen. Och vi som sitter här, det är jag, Cecilia Garme, statsvetare och politisk journalist, och professorerna i statsvetenskap, Ulf Bjereld och Jonas Hinschers från Göteborg. Och på parkettplats ser vi idag fler professorer i statsvetenskap. Det är en stor dag idag.
Det känns bra.
Vi analyserar alltså vad som händer här i Almedalen, och idag har vi extra mycket att avhandla. Det är nämligen vår sista sändning för den här gången.
Det är synd.
Fast Almedalen fortsätter. Det är så konstigt, tycker jag, att de fortsätter.
Kan de fortsätta Almedalen utan statsvetarpodden?
Nej, men det andra är The Fringe Almedalen, som kommer imorgon och söndag.
Idag är det alltså Moderaternas dag, och i morgon återstår Vänsterpartiet och på söndag Folkpartiet. Men först en liten tillbakablick på gårdagen. Det var Gustav Fridolin som höll Almedalstal för Miljöpartiet. Vad tyckte ni om det?
Jag tyckte det var uppfriskande på så sätt att på tisdagen och på onsdagen hade vi haft två ganska dystra tal av Ebba Busch Thor och av Jimmy Åkesson, som hade målat det mesta i svart. Gustav Fridolin gjorde ju tvärtom, målade med de lätta färgerna, den ljusa paletten, och det skapade åtminstone inledningsvis, tror jag, någon form av katarsis i den rödgröna publiken att få höra dessa optimistiska tongångar, oavsett om man hade fog för dem eller inte.
Ja, alltså Miljöpartiet har ju, tror jag, med fog kan säga, och det var också något som Fridolin nämnde, namnet till trots och sin grundideologi till trots talat väldigt lite om miljö. Det gällde förra valrörelsen, och det har ganska mycket präglat det här året. Det här var tal som, kan man säga, att han väldigt lågmält försökte återföra fokus på miljö, och han är ju skolminister, det är också en del av partiets som klassiska frågor, skolfrågor. Det har ju varit väldigt många attacktal, skulle jag säga, väldigt hårda ord. Det här var ett av de mildare tal jag tror jag nästan har hört. Det var väldigt lugnt och sansat, ungefär att Miljöpartiet har det här i sin hand. Men det var också väldigt lite konkretion. Det var liksom en katalog av bra saker. Ingen oro, hopp, men kanske lite lamt.
Jag var faktiskt riktigt förtjust i det här talet. I 22 minuter pratade han om skolan, och han gjorde det, tyckte jag, på ett väldigt fint sätt. Och temat var ju bildning, och han tog, och det här var ju deras då på något sätt spark åt SD-grej, det historiska perspektivet, och började 1814 och sen Allmänna folkskolan 1842 och 46 och skolkommission och allt det här, för att leda i bevis att det är utbildningen som har byggt Sveriges välstånd. Så jag var lite tagen, men så var det några killar som stod bredvid mig. Och en kille, han började muttra, och så frågade han mig vad jag tyckte. Och sa han, nej, bra, så jag. Då sa han, är du ironisk? Nej, så jag. Han bara, men 1842, det var väl inte Miljöpartiet som stödde då, eller?
Ja, nej.
Men var det inte ett ganska liberalt tal också, en blickning in mittåt, så att säga? Det var mycket om individens ansvar, och det var inte konfrontatoriskt mot allianspartierna. Var det här ett sätt för Miljöpartiet att försöka göra så med vänsterstämpeln och underlätta blocköverskridande uppgörelser?
Ja, alltså det är ju också att acceptera det rådande parlamentariska läget. I en oerhörd massa frågor så är ju det här en regering som faktiskt har en majoritet mot sig. Men, och det var verkligen, jag vet inte om jag har hört något tal, alltså, i och för sig, han talade om Miljöpartiets frågor, han talade inte om andras frågor. Han nämnde inte egentligen oppositionen en enda gång. Ingen attack, ingenting. Han gjorde det vid något tillfälle, att det finns en slags samförstånd kanske kring skolan, väldigt konciliant och lite beröm. Och sen på ett tillägg som faktiskt var utanför manus. Han stod med manus, jag tror han nämnde det också. Det kom på slutet en migrations slutkläm. Och där började han med att tacka Fredrik Reinfeldt för att han stått upp för den typen av migrationspolitik och Annie Lööf. Mm. Och det är ju lite intressant för det finns en splittring i alliansen.
Mm. Som ni vet så har vi Statsvetarpodden ingen fast programledare, men vi har ju ändå tittat på litteraturen och andra ställen. Vi vet att det behövs styrning. Vi har till exempel tittat på den militära nomenklaturen för att få inspiration. Och eftersom vi är Visby och Östersjön så hade man kunnat tänka sig att vi hade en amiral för Statsvetarpodden.
Eller flygvapenchef, de ska man ser JAS-plan här. Men amiral, vi är i Östersjön.
Ja. Ja, precis, amiral. Men det här med kansler som vi har haft, är inte det ganska bra att köra vidare på?
Ja, vi ska inte ändra på ett vinnande koncept. Nej, inte sista gången.
Kansler är fint.
Ja, och det är jag som är kansler.
Du är kansler, du är vår kansler.
Du är vår kansler.
Det är Moderaternas dag idag och jag undrar, går det bra eller dåligt för Moderaterna?
Opinionsmässigt så går det ju inte så bra i förhållande vad det kanske borde göra eftersom vi har en svag regering, vi har en svag rödgrön regering. Moderaterna är det största oppositionspartiet och borde nu leda allianspartiet till ett kraftigt överläge i opinionen över de rödgröna partierna. Det gör man inte. Man har inte rasat ihop, man håller ställningarna, men visst finns de parlamentariska och politiska förutsättningarna för Moderaterna att vara betydligt större i opinionen idag än vad de är.
Jag kanske har något mer ljus bild. Alltså, Moderaterna gjorde ett väldigt, väldigt dåligt val. Man har bytt partiledare och då vet vi forskningsmässigt, det här tror jag vi har sagt i några andra inslag här, att det tenderar att leda till ideologisk omprövning. Det måste inte bli så, men alltså alltså på något sätt så måste man hitta fel, vad gjorde vi för fel? Och det blir en omprövning i tid och den pågår. Och givet att faktiskt det har ju lett till en ganska vaga policyförslag här under vintern, inte så mycket alls egentligen. Så kanske det går ganska bra ändå. Men man har ju interna problem. Det trycker upp kritik mot decemberöverenskommelsen, kritik mot migrationspolitiken och kritik mot att man kanske var för vag under alliansperioden.
Men överdriven inte det här risiga läget ändå? Alltså i mätningarnas mätning av statsvetarprofessorn Henrik Oskarsson så hade de 25,3% i juni, alltså en sammanvägd poll of polls. Sossarna 28,2%. Är inte det ändå ganska bra? Ipsos kom dessutom med en mätning.
Jo, men det är som sagt, givet den här vagheten så lyckas man hålla ställningarna. Och sen har man ju börjat lotsa sig lite till att tala om migration. Men jag tyckte det var spännande idag på presskonferensen att hittills har Moderaterna ju faktiskt inte riktigt, man har inte gått in riktigt på Sverigedemokraternas problemformuleringsbegrepp. Mm. Det är inte bara volymer och så, utan det är mycket integration som tycks vara det språk, och då kan man knyta det till det som kunde ha varit en paradfråga, jobb och ekonomi. Sen man länkar in det där.
Sen borde på förväntningarna också. Det fanns ju ett momentum när Fredrik Reinfeldt avgått och innan Anna Kinberg Batra blev vald, att de kritiska rösterna inom Moderaterna skulle vara så kraftfulla och så politiskt starka att partiet skulle inte splittras, men i alla fall plågas betydligt mer av inre störningar än vad det har gjort. Och då hade man kunnat rasa mer i opinionen. Så att det kunde varit bättre, men visst, det kunde också varit sämre.
Ja, de här mätningarna av sakägarskapet visar ju att de har så att säga förstärkt sin ställning i många frågor. Alltså.
Ja, Moderaterna, det gäller ju kanske ännu högre grad än Socialdemokraterna, men dessa två partier förmår ju vara starka brett. Och det är alltså, även om de är ekonomi är liksom paradfrågan, men tittar man på Miljöpartiet så har de en fråga med riktigt stor sakfrågepondus, det är miljö, samma av Centerpartiet. Folkpartiet har skolan, Sverigedemokraterna har migration, invandring, men Moderaterna har den liksom lite bredare. Och även om den nu är stukad i förra valet så finns det en potential att faktiskt vara det här breda partiet. Och då är frågan om de kommer att dra sig ideologiskt mer, om vi tar traditionella höger och vänster, åt höger eller åt mitten. Och potentialen ligger väl trots allt ändå i mitten. Och det är nog där Kinberg Batra och partiledningen, som är ganska lik den gamla partiledningen, trots allt befinner sig.
Det är där Kinberg Batra har sitt stora utmaning nu, och många kommer ju att lyssna extra noga på talet ikväll, just eftersom hon utmanas ju politiskt utav Annie Lööf, som i sitt tal var väldigt klar och tydlig med att hon talade inte om alliansen, hon talade om borgerligheten, och man anade en vilja att ta över ledarskapet för alliansen. Och Ebba Busch Thor har ju då profilerat sig väldigt hårt i sakfrågorna åt höger. Ska nu Anna Kinberg föra Moderaterna åt höger och sätta upp konkurrens, skärpa konkurrensen där? Eller ska hon befästa mittenpositionen och då riskera kritik från högerflankerna i partiet? Jag tror att kvällens tal blir en vägdelare, vattendelare i den frågan.
Ser man på dagens presskonferens med de åtgärder som var där, så var det snarast mittenhållningen. Mm. Alltså att man ska, det är integration, det är jobb, och då är det ganska mycket åtgärder för att stärka människor med statliga åtgärder, alltså utbildningspolitik av olika slag, jobbutbildning och så. Det fanns också det klassiska att sänka skatterna, men på en typ, kan vi kalla det så, jobbskatteavdrag typ. Mm, och sen en intressant sak som påminner, alltså man ska också sätta en viss, det ska lägga ansvar på individen. Det finns en intressant likhet till Socialdemokraterna. Man skulle, för att man kan utbilda sig för att få bidrag, kanske flytta för att få bidrag. Hur är det nu? Gör din plikt, kräv din rätt. Det fanns ett eko av det, att konkretisera det lite luddigt. Stefan Löfven lanserade som utvecklingsmoral.
Alla talar moral nu.
Ja, alla talar moral. Men här konkretiserades det på ett sätt. Om det sen fungerar eller inte. Men där han var luddig var hon konkret.
Nej, men det kändes ju verkligen som en fortsättning på allt det de startade 2004 med omgörningen av Nya Moderaterna och satsningen på skattesänkningar för de som har det sämst. Men jag tänker, är det inte alltså ganska naturligt för det parti som anser sig liksom vara det statsbärande eller potentiellt statsbärande partiet i en grupp partier, att de ligger lite lågt och sen så får flankerna profilera sig och möjligen kanske vara mer karismatiska till och med
och de har ju också sagt tidigare att de ska ingå ett lösare form av samarbete under oppositionstiden. Och jag tror vi kommer att få se väldigt mycket frispel från både Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Och på ett sätt blir politiken då lite roligare, för då blir det mer skillnad mellan partierna än vad det är när de borgerliga partierna trängs i alliansens trånga tröja.
Men det är klart att det finns någon slags varningssignal här. Alltså, om man tittar på alltså mycket av forskningen kring den traditionella vänster-högskillnaden, är ju alltså en slags nedtoning av skillnader. Man närmat sig varandra i konkreta lösningar. Man kanske har den ideologiska visionen kvar, men lösningarna är snarlika, eller går det i varje fall beskriva då. Och då är det lättare för nischpartierna att politisera till exempel feminism, till exempel nation, till exempel miljö. Och då kan de liksom äta sig in där. Så det kan bli roligare, men det kan också leda till en krångligare parlamentarisk situation.
Det ena behöver inte utsluta det andra.
Om vi ska prata lite mer om det här upproret, om nu är ett uppror mot decemberöverenskommelsen. Alltså, i DN idag så intervjuades Peter Kovart som är kommunalråd i Höganäs, och han säger: vi i Skåne är väldigt arga över det. Många av oss anser att man hade kunnat få en framgångsrik borgerlig politik om man enstaka fall gör upp med Sverigedemokraterna. Och sen säger han så här: mer restriktiv invandringspolitik, säger han inte, det här är DNs, så han säger, citat: för min personliga del så börjar vi nå en tröskel. Och han efterlyser ett tak för hur många invandrare Sverige kan ta emot. Och sen säger han, citat: jag tycker att vi inom EU skulle få fram kvoter på hur vi fördelar antalet mellan länderna inom EU. Slut citat. Hur hanterar Anna Kinberg Batra som partiledare egentligen den här kritiken mot DU?
Ja, hon har ju hittills varit lojal i ord mot Fredrik Reinfeldt och hans tal om öppna hjärtan, även om hon inte vill upprepa den formuleringen. Så att samtidigt så har hon ju då accepterat tanken på att övergå till tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd. Så jag tror att hon försöker balansera de här krafterna mot varandra, och jag tror hon kommer att fortsätta balansera dem även ikväll.
Alltså, i det här öppna hjärtantalet så ingick ju också att man skulle öppna hjärtan och vara öppen, och att det skulle få kosta. Och efter en vecka av ganska lama utspel, och där det hittills mest kostnadskrävande förslaget var häromdagen, nu glider det här med huvudet vem det var, men det var 3 miljarder. Så de här åtgärderna som Moderaterna föreslår sätter de prislappen 10 miljarder på. Så det vill säga, i den bemärken så är det samma hållning som Reinfeldt. Det får kosta faktiskt. Men det är klart, alltså de här stämningarna, tar man opinionsundersökningar på väljarna, så hamnar ju moderata väljare alltid lite åt den här mer kritiska linjen. Och den måste ju balanseras då av partiledningen och hanteras. Mm. Och den här typen av kommunalmän finns ju här och där. Men det som har verkat fram är väl i första hand runt i landet att det finns stora blocköverskridande överenskommelser mellan rödgröna och borgerliga partier för att hålla ut SD. Det har det, alltså, men visst kan det komma i framtiden.
Men jag har tänkt på en sak. Alltså, Skåne och så vidare. De är kritiska och så, men en gemensam nämnare som man kan se bland de moderater som vågat protestera mot Moderaternas toppstyrning, det är ju till exempel Ann-Marie Pålsson tidigare och nu Finn Bengtsson då, som har riksdagsman som har argumenterat oerhört hårt mot decemberöverenskommelsen. Och de är ju akademiker. Finn Bengtsson, professor, överläkare, Ann-Marie Pålsson, nationalekonom. Jag undrar, måste man ha skrivit en doktorsavhandling för att våga bråka om man är moderat?
Kanske inte för att våga bråka, men kanske för att bli behandlad på ett visst sätt. För om vi går tillbaka några år i tiden under FRA-striden, jag tror det var 2008, då var det ju bråk i den moderata riksdagsgruppen om hur man skulle ställa sig, och kritiker som en riksdagsledamot som heter Carl Sigfrid förklarade då att han ville rösta efter sin övertygelse mot FRA-lagen. Och det går ju fruktansvärda berättelser om hur diskussionerna gick till i den moderata riksdagsgruppen då. Och Svenska Dagbladet citerade källor som sa att Fredrik Reinfeldt då mot Carl Sigfrid hade sagt: ska skottet komma inifrån? Ska någon moderat skjuta mot statsministern? Och Carl Sigfrid mötte ju pressen därefter oerhört blek om nosen. Finn Bengtsson har ju fått en betydligt mer, vad kan man säga, lugn behandling utav den moderata ledaren.
Men han känner sig doktorerat.
Han känner sig
ju mobbad. Ja, det är min poäng är att det kanske inte får våga kritisera, men man behandlas olika vilken status
men
man har.
Men å andra sidan, han har ju faktiskt gått till talmannen och beklagat sig över att han har behandlats som en utfryst och mobbad.
Ja,
det är väldigt ovanligt. Sen om detta stämmer eller inte. Jag bara tänker på, Folkpartiet kallas ju för docentpartiet. Och det finns ju den här berömda från Gunnar Helén, var det väl, att vara folkpartist är att vara kluven. För alla kritiserar alla och de var alla docenter, så det kanske stämmer.
Både Folkpartiet och Moderaterna, gamla Högerpartiet, har väl haft professorer som partiledare, med Bertil Ohlin för Folkpartiet som var en synnerligen framgångsrik partiledare, och Gunnar Heckscher som var partiledare för Högerpartiet 1961-1965, som kanske inte var en fullt lika framgångsrik partiledare. Jag hoppas inte det beror på att han var professor i statsvetenskap.
Nej, det gick ju hemska inte så tanken. Bra faktiskt.
Men, plocka upp det där. Har ni sett de här Moderaterna som går omkring här i Almedalen idag, där det står riv upp dö, tror jag det står.
Ja. Ja. De är tv och allt möjligt.
Och det är ju alltså decemberöverenskommelsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Precis. Vägra dö skulle jag ha kanske sagt. Eller dö ska dö hade varit en bättre än här lite platta.
Nu blir du ju nästan PR-makare här.
Ja, varför inte? Ja, men det kanske ändå visar att man kan våga bråka utan att vara professor. De kommer just från Skånedistriktet tydligen. Mm. Men de är ju sådana som... Alltså, Thomas Tobé, partisekreteraren, har varit och tagit liksom örat i Skåne, och de har då fogat sig till partilinjen, om en ganska med en stor minoritet. Men denna minoritet är fortfarande så att säga på banan. Mm. Och det är de som är här. Och det är ju lite ovanligt med sådana protester på den här fina dagen.
Moderaterna är ju det borgerliga parti, allianspartiet, som har tappat mest till SD hittills. Jag funderar på, skulle det kunna vara så att det helt enkelt finns ett slags gentleman's agreement inom alliansen att KD ska vara det parti som drar till sig invandringsroliga väljare, för att det är ju väldigt strategiskt viktigt för hela alliansen att inte KD trillar ur 2018.
Jag tror inte det. Ibland tror jag vi tenderar att överstrategisera, övertaktisera hur de tänker. Jag tror att det råa partiintresset också här väger starkt. Jag tror att Moderaterna skulle vara oroliga för sådant upplägg. För som vi sa tidigare, Moderaternas väljare är ju de som är mest negativa till flyktingmottagning efter Sverigedemokraternas. Så risken är ju att Kristdemokraterna i så fall inte skulle plocka väljare från Sverigedemokraterna, utan istället från Moderaterna.
Men då går Anna Kinberg Batra inte i takt med sina väljare, och inte Ebba Busch Thor heller då?
Nej, egentligen. I så fall ja.
Men nej, jag delar det. Man måste bottna i det egna partiets ideologi, och den är ju liksom ett destillat av partiledning, partimedlemmar, partihistoria. Det går inte att vara alldeles för överstrategiskt, utan att de för en skull kanske i kortsiktigt tänker väldigt, väldigt strategiskt. Man måste bottna där och ha förslag som stärker det. Ser man till mycket av frustrationen nu kring när allianspartierna ser bak till allianspartiet är ju att man har fått tona ner sin egen ideologiska så att säga, kärna i eftervalsdiskussionerna. Och att det är det vi ser nu, att man liksom vill tillbaka till vad är, att man vill börja profilera sig för att kunna göra det.
Jag tänker så här, är det så att man ser alliansen som en slags fullsortimentsvaruhus med ett superliberalt centerparti på ena sidan och sen ett konservativt KD i andra änden och sen ett moderater då som efter bästa förmåga ligger lågt?
Kanske, och det finns väl också viss forskning som pekar på att väljare är ju väldigt allt mer rörliga, men fortfarande är det inte så väldigt mycket vandring över de traditionella blockgränserna i varje fall. Har ju tappats av till Sverigedemokraterna som inte är något block, men det är ganska stor rörlighet inom blocken. Så att mycket av den här konkurrensen sker då, så att säga, inom, så att man äter varandra. Det de måste försöka är ju naturligtvis att få över väljare från de som är utanför blocket.
Tycker ni att, nu är Almedalsveckan nästan slut här, tycker ni att den här veckan har varit, har det varit några policyförslag egentligen att tala om?
Inte mycket.
Lite idag.
Men väldigt lite. Det har varit mycket, mycket viftande med armarna, mycket retorik, mycket mobilisera de egna. Men,
ganska mycket. Alltså man tittar, flera tal har varit ideologiskt drivna, så att säga. Och det är klart att det är inte ett valår. Man kan ha tid på sig att vänta med förslag. Det är också så att flera partier är inne i jobbiga eftervalsdiskussioner. De inte har landat vad de vill.
Och de har tillsatt en halv miljard grupper som ska göra saker.
Oerhört många grupper.
Jag tänker så här, att det på ett sätt har varit, även om det har varit den tråkigaste Almedalsveckan på länge i termer av policyförslag, så har det ändå varit en intressant, eftersom man ser på något sätt för första gången att partisystemet är under någon typ av omgestaltning under det här med, alltså under SDs stora inflytande. För ett år sedan som det var valår, två stycken val, och Sverigedemokraterna, de var ju, de gick upp i opinionen, men de var fortfarande ganska litet parti. De hade bara 6,6% av väljarna bakom sig. Sen blev de dubbelt så stora och deras opinionssiffror fortsätter stiga. Så jag känner så här, att vad de andra partierna än säger, så är det på något sätt de som definierar.
Ja, men så är det. De börjar ju växa fram som en tredje pol i svensk politik. Vi är vana vid att ha en blockpolitik med en vänsterpol och en högerpol, och så då och då har det kommit någon utmanare. Men ett parti har etablerat sig själv som en tredje pol så starkt och så länge som Sverigedemokraterna har gjort. Det är ovanligt. Och frågan är om det kommer att gå förena med en blockpolitik, för då får vi ju tre block och inget är större än det andra, och då blir det väldigt svårt att regera.
Någonstans undrar man varför inte moderater och socialdemokrater gör det otänkbara och gör som i Tyskland och Österrike, regera med varandra.
Frågan ställs allt oftare, tycker jag.
Den gör det
kanske inte blir så ändå.
Därför att det har ju fått enorma konsekvenser för hur man ska samla. Hur kan man styra? Och decemberöverenskommelsen är ju en lösning på det, men den är ju lite, så att säga, ingen tycker detta är en ideal lösning.
Det finns ju nu två partier kvar här i Almedalsveckan. Det är Vänsterpartiet och Folkpartiet. Så fick de sista två dagarna när folk redan hade åkt hem. Alltså, vad ska vi säga om dessa olycksbröder?
Ja, Vänsterpartiet är ju en gåta så tillvida att de borde egentligen växa. De är oppositionsparti, de ligger till vänster, de har ingen konkurrens där. De får dessutom inflytande över regeringspolitiken utan att behöva ta ansvar för det. Det är ett guldläge. Ändå växer de inte. Varför växer de inte?
Jonas. Och nu tittar de på mig här.
Kort nu, Jonas.
Ja, det är min absolut starkaste gren. Man kan ju se kortsiktigt och långsiktigt. Det är klart att det finns en oerhörd, sedan väldigt lång tid etablerad slags stark socialliberal, socialdemokratiskt institutionaliserat samhälle i Sverige, där väldigt många människor får så att säga, en slags sin säkerhet och trygghet uppfylld via välfärdsstaten och en blandekonomi. Det finns en väldigt stark alltså människor uppskattar det väldigt mycket. Det finns massor med undersökningar om det. Och de institutionella ordningarna, de hjälper till att föda det här, så att säga. Vänsterpartiet vill ju i någon mening, alltså man har ett problem, för å ena sidan så tar man att man stöder, och å andra sidan så vill man ändra på det. Och man är socialistiskt färgat, men man talar väldigt lite om denna socialism som det kanske inte finns så stor beredskap för. Och då halkar man in och talar om det som de andra partierna egentligen har som sin huvud, framförallt Socialdemokraterna. Det blir inte så trovärdigt.
Jag tror i och för sig att de kommer att prata om vinst i välfärd välfärden eller att Jonas Sjöstedt kommer göra det, kanske. Men jag har en annan profetia, och det är att alltså Jonas Sjöstedt är ju väldigt internationellt orienterad och har varit EU-parlamentariker sådär, och jag tror att han kommer att prata ganska mycket om Grekland, och det delas rätt mycket nu på Facebook. Väldigt intressant intervjuer av förra årets samhällsbesökare Piketty, alltså ekonomen som hade rockstjärnestatus, och hans argument går ut på att det var helt absurt, eller det är helt absurt att Grekland ska betala när Tyskland och Frankrike fick så oerhört mycket hjälp efter andra världskriget via Marshallplanen och på andra sätt. Alltså att ställa fattiga mot rika. Jonas Sjöstedt är oerhört bra på det här, och dessutom har han en det tycker jag är värt att ta upp, alltså hans dramatiska begåvning. Ni vet väl att han skriver deckare?
Nej.
Han har skrivit han skriver tre stycken neodeckare. Jag läste den första.
Det är och vem är mördarna?
Jo, men så här är det. Det är jättespännande. Det första heter Sammanflöden.
Reinfeldt.
Och den går ut på att en hjältemodig konservativ EU-parlamentariker kastas ner och spetsas på en skulptur som tydligen finns i EU-parlamentets byggnad i Bryssel. Och sen, hjälten är den sakkunnige hos den Vänsterpartiets EU-parlamentariker.
Ja, det var fint.
Ja, den är den är riktigt bra. Ja. Den är för sig, den är alltså gestaltningen kanske så, men plotten är alltså 10 points.
Ja, och det är om politik och så. Jag köpte Bert Krons bok häromdagen om liksom en satir om Sverige och politik. Men vi får köpa den här då också, tycker jag.
Ja, jag tror den är
eller låna.
Jag är extremt litet förlag. Jag tror att den har sålt sig ungefär.
Men det här med vinst i välfärden. Ja. Alltså, är inte detta ett exempel på att man... det är bara en fråga. Och det kanske var dåligt inför förra valet. Man har hållit sig fast med. Men är inte det ett exempel på hur Vänsterpartiet biter sig fast vid någonting som egentligen handlar om en aspekt av det vanliga blandekonomiska välfärdsstatssystemet, en variant på det. Alltså det vill säga man talar om och på ett sätt som ju egentligen är väldigt socialdemokratiskt. Var finns Vänsterpartiets socialistiska själ? Man har den. Alltså antingen får man börja betona den, eller så får man liksom faktiskt etablera sig mer som ett socialdemokratiskt parti. Alltså man hela tiden glider in på ett annat partis planhalva, skulle jag säga. Och det är i det långa loppet inte bra.
Nu måste vi hinna med Folkpartiet. Vad kan vi säga om Folkpartiet?
Folkpartiet gjorde ju ett riktigt dåligt val, ett av sina allra sämsta val sedan partiet bildades överhuvudtaget. Och många trodde ju att jag var övertygad om att Jan Björklund skulle avgå. Det har han inte gjort, och ingen vet riktigt varför, men han markerar ju att han väldigt gärna vill fortsätta. Nu har ju Birgitta Olsson just idag kommit tillbaka efter föräldraledighet och åter till den politiska banan. Och redan ser vi en politisk skiljelinje i Folkpartiet just i flyktingfrågan, där ju Birgitta Olsson kommer med kraft att driva på höstens landsmöte att Folkpartiet ska ställa sig bakom permanenta uppehållstillstånd och inte tillfälliga. Så kommer det en stor strid i den frågan på Folkpartiets landsmöte, och det vet man inte hur den kommer att sluta partiledarmässigt heller.
Kommer det här bli sista partiledartalet i Almedalen för Björklund?
Alltså jag brukar ha fel.
Ett år till.
Jag brukar ha fel i förutsägelse, så det är bäst. Men alltså, om man tittar internt så Folkpartiet är ju ganska splittrat, och det är möjligt att Björklund, problemet för det övriga partiet är att man måste utmana honom. Han vill sitta kvar, och då kan det vara så att de andra kandidaterna ideologiskt så att säga tar ut varandra och att han blir den slutligen enande person som kan vara kvar.
Men jag, det finns många frågetecken, tycker jag, kring det här politikens krylbo som man brukar kalla Folkpartiet. Alltså, man kan ju säga när det gäller skolan då, som har varit deras nästan enda fråga de senaste åren, att de förlorade slaget men vann kriget. För nu pratar ju alla partier om skola, och alla går i den riktning som Björn Björklund pekade.
Och alla förslag liknar verkligen.
Ja, men det roliga är att då börjar Folkpartiet triangulera på sig själv. Så nu vill de ha betyg i årskurs 4, vilket typ alla remissinstanser, alla forskare säger är jättedåligt. Så undrar man, men vad håller de på med? Och sen så kommer man ihåg att det är inte så att Folkpartiet har ju haft skolfrågan forever, utan den första borgerliga regeringen på 70-talet hade faktiskt en moderat skolminister, och nu tycker jag man ser på ett intressant sätt att Moderaterna börjar återta initiativet i skolfrågan, och att det var faktiskt den moderata skoltalspersonen som Fridolin kräddade igår i sitt tal i Almedalen.
Och Löf vill ta över liberalismen. Moderaterna tar över skolfrågan. Ja, vi får se vad det blir kvar. Det får vi kanske höra på söndag.
Precis.
NATO.
Det är ju snart... Jag har ätit ett mål lagad mat på hela veckan.
Jag har hunnit med några fler noteringar.
Om vi klarar de närmsta 4 minuterna så är allt bra. Sen kan du kollapsa.
Kämpa, Cecilia.
Kämpa, ja.
Alltså statsvetarpodden i framtiden.
Ja, vi måste fortsätta. Det här har varit fortsätta. Roligt.
Ja, jag fortsätter hemskt gärna.
Ja. Bara... Vi ger aldrig fronten.
Ja, vi ger inte upp.
Nej.
Håll utkik i eten, vi ses snart.
Men nu ska vi vara lediga, det är inte slut än, Ulf. Du måste berätta vad du ska göra i hängmattan.
Ja, jag är ju barnsligt förtjust i nöjesfält, så jag tror att jag kopplar av bäst, kanske inte i hängmattan, men med, gå med barnbarn och lära, introducera dem i den bergochdalbanornas underbara värld. Det kommer jag se som en sommaruppgift att ta på mycket stort allvar.
Alltså jag kommer nog grilla och äta lite mer än jag borde och kanske antagligen dricka lite mer än jag borde också. Och tidiga morgondopp och sen frukost. Då bada, det får vara kallt och sen frukost. Det
är helt underbart.
Alltså jag har en grej som jag alltid gör precis efter Almedalen, det är att jag läser Jane Austen. Därför att det är det bästa sättet att slå all politik i huvudet. Finns ingen politik, det är bara så här, han sa, hon sa, han tittade på mig, kan ingen vara sån och sån och sådär. Och det är jättebra. Och nu har jag gått, hon skrev bara 6 romaner nämligen, så nu har jag gått hela varvet runt, så nu är jag på andra varvet så.
Jag kanske ska testa det.
Ja, det är också. Jättebra. Ja. Det är verkligen bra faktiskt. Men jag undrar också om vi ser framåt lite, eller kanske först ser bakåt. Om ni nu tänker de partiledare som vi har mött här i veckan, vem skulle ni helst vilja äta middag med?
Ja, får man säga 2? Jag skulle nog vilja äta med antingen en och en, som en Löfven och Kinberg Batra. Löfven för att jag har hört att han gillar whisky och grilla. och verkar vara en trevlig... Och jag gillar whisky och grilla. Kinberg Batra för att hon är ju som ett pansar ungefär. Men ibland kan man ana en fin, fin ironi, så att säga. Jag skulle nog vilja tänka bakom där och liksom se hur det är så. Och sen om de tillsammans skulle, hur blir de tillsammans?
Ni men, tre liksom.
Vi tre. Och jag som fredsmäklare. Eller så.
Jag skulle nog välja Annie Lööf. Det säger att Annie Lööf som privatperson är så fruktansvärt trevlig. Och jag skulle vilja syna det kortet.
Jag skulle nog vilja äta med Ebba Busch Thor för att hon har precis...
Du vågar?
Ja, men alltså, vi har båda gått på Katedralskolan i Uppsala.
Oj.
Det har min systerson också gjort.
Ja,
du menar alltså, inte det. Jo. Tänkte, talar vi om dig igen.
Ja, och sen så undrar jag... Jag menar, nu för sig, hon är mycket yngre än jag, men ändå, hur var det att växa upp i den
men
delen
av Uppsala?
Men det kan
inte vara många år yngre hon är än.
Nej, nej, i princip ingenting. Be någon månad sådär.
Ja.
Men hon höll på det här gudled, det var ju inte så vanligt i Uppsala. Det ska man inte tro bara för att livet sånt fanns där. De flesta trodde på typ upplysningen och vetenskapsideal och så var det ändå. Nästa år då, drömgäster i Almedalen?
Ja, jag har funderat faktiskt lite för jag anade att du skulle ställa den frågan. Och en person som jag skulle väldigt gärna vilja se här, det är ju David Isaak, journalisten som suttit fängslad i Eritrea så länge och så många har kämpat för att han ska få ett liv i frihet. Om han skulle komma hit skulle det inte bara lycka för honom själv och familjen utan också en så stark symbol för att kamp faktiskt lönar sig. Så det skulle jag vilja.
Okej, jag har 2 förslag nu också. Men en är statsvetaren Pippa Norris som dels har fått det så kallade skytianska priset som är en slags
Nobelpriset
som de säger i Uppsala. Ja, det är ju inte Nobelpriset i statsvetenskap, men alltså hon är otroligt bred och hon är väldigt bra inför publik. Hon har enormt intressant på massor med aktuella områden. Henne skulle jag verkligen vilja ha på ett seminarium här. Och sen så kunde man ju om man tar politiker och det här drömma.
Ja.
Alltså konservatism och bred konservatism skulle vara spännande om man fick få hit politiker. Men det är klart det går inte att få hit Cameron och Merkel. Men att se dem diskutera tillsammans om konservatismens olika gränser.
Ja,
det tycker jag skulle vara
roligt.
Väldigt spännande.
Ja. Cameron och Merkel nästa år.
Ja, drömseminarium. Mm.
När jag är statsvetare skulle jag nog gärna ha Francis Fukuyama. Jag är lite kär i honom.
Ja.
Så jag pratade
han har nämnts här förut. Ja.
Ja, han får ju alltså i höst det här skytianska Nobelpriset på 500 000 kronor. Han har skrivit en bok som jag varje sommar försöker läsa men aldrig hinner läsa.
Och du läser Jane Austen?
Dels läser jag Jane Austen, dessutom så är jag en lite klen hängmatta och den här boken är så fruktansvärt tjock så att jag vet inte om jag kan våga ta den i hängmattan. Men den heter The Origins of Political Order och den vill jag läsa. Ska vi tacka för oss nu, killar?
Ja, det är så hemskt är det nog.
Var detta slutet?
Detta var slutet.
Men det var fint.
It's not the end of the beginning.
It's the
beginning.
Okej.
Så har vi det i vår podd.
Nu kör vi. Hej då.
Nu kör vi.
Trevlig sommar allihopa.
Trevlig sommar.